Podplay.
Åh, tja Petter, hur läget?
Tja, du, det är bra. Jag håller på med lite grejer här. Du får lyssna och säga vad du tycker. Lyssna på det här.
Ciao e benvenuto su Kick and Rush, il miglior podcast sul calcio, la cultura di internet e, naturalmente, su José Mourinho.
Vad säger du? Blir det bra, eller?
Va? Vad fan var det där? Jag hörde José Mourinho.
Ja, det är ju jag håller på att jobba liksom på ett nytt intro till podden liksom.
Varför det?
Ja, men det fattar du väl själv att alltså Kick and Rush har ju liksom aldrig varit en podd om Premier League. Vi är ju en podd om José Mourinho, och det är tanke och det följer vi, så måste jag ha ett intro på italienska.
Benevento in Svezia, calcio bello. Sì, sì.
Hej och välkomna till Kick and Rush plus José Mourinho, världens, Sveriges eller i alla fall typ södra Stockholm, om vi kan kalla det, bästa och kanske enda ordentliga podcast om Premier League-fotboll som görs av Sportexpressen, åtminstone.
Så har vi södra Stockholm?
Ja, men räknas inte Kungsholmen där vi sitter som södra Stockholm?
Jag vet inte. Jag tänker att
jag vet inte, men du är väl, utan att avslöja allt för mycket var vi är hemmavarande, så är väl du hemma hos dig just nu, va?
Nej, jag är faktiskt på Kungsholmen.
Ja, du är det. Ja, men jag är söder om söder, så att jag tycker att det ändå får räknas. Hörs det när jag pratar på en borrljud här?
Nej, det gör
jag. Nej, men bara vi hoppas att lyssnarna slipper det också. Det är hantverkare i huset som ska byta alla fönster. Så jag hoppas att det inte kommer in på ljudet. Nu när vi har avhandlat det, så till det centrala. För precis som att det är högljutt i mitt bostadshus just nu, så är det högljutt utanför Old Trafford. Eller har det varit veckan? Vad tycker du om det radioövergången? Sådär.
Ja, väldigt bra. Ja, men det var väldigt bra. Det känns som att du P3 nästa.
Ja, tack. För det har ju varit protesterna kanske kraftigaste hittills mot, eller vad ska vi kalla det, i Superligans kölvatten egentligen. Vi har ju sett Chelsea-fansen var ju tidigt ute och protesterade, Liverpool-fansen lika så, som hängde upp den här Rest in Peace Liverpool Football Club på Anfield. Arsenal hade ganska högljudda protester och stora protester utanför Emirates, men detta är ju liksom de absolut största. Runt 200 fans ungefär lyckas ta sig in på Old Trafford inför matchen mot Liverpool. De tar sig in i omklädningsrummet också, vilket bryter mot coronaprotokollen, och matchen skjuts upp. Mycket har redan sagt, Pontus, men kan du säga någonting om vad du följde allting?
Ja, men det var väl, alltså, jag följde det på Twitter såklart, som alla normala
alltså, jag har ju helt slutat titta på fotboll. Jag bara kollar vad det som skrivs på Twitter, för att det är bättre och enklare att hänga med.
Det är det enda relevanta faktiskt i världen, ja. Överlag. Nej, men jag är otroligt imponerad av United fansens sammanslutning. Och det här är väl, det händer ju väldigt sällan att fotbollsfans går ihop och protesterar på det här sättet. Det man har, de gångerna man har liksom sett liknande, absolut inte i samma magnitud i Premier League. Det har ju hänt en del liksom protester i Coventry och så. Men som inte hade, de hade ingen hemmapublik på 2 år ish.
Men de hade ju ingen ordentlig hemmaarena. Då har vi faktiskt avhandlat i ett gammalt Kick and Rush att hur de var tvungna att typ åka en himla massa mil.
Ja, exakt. Men det var Newcastle för något år sedan som hade några walkouts. Jag vet inte hur, det är inte samma magnitud. Sen hade Liverpool sina protester mot Hicks och Gillette runt 2010. Men det här är liksom en helt annan magnitud, och det är ju sällan som sagt vi ser såna här typer av supporterprotester. Och det är, United har ju gjort det, men det har varit lågeffektivt med guldgröna halsdukar så där under lång tid, men det här är ju av en helt annan magnitud och väldigt alltså inspirerande att se supporterkraften, för det är ju trots allt för oss som de spelar fotboll. Det är ju inte för, de gör det ju inte för ägaren, så de gör det ju för fansen.
På riktigt så är det ju en rättmätig fråga att ställa sig idag. Är det för oss de spelar fotboll? Alltså det är ju lite den kampen som jag känner att supportarna går nu.
Alltså, jag tror majoriteten av spelarna ser det inte så. Jag tror att majoriteten av klubbarna inte ser det så. Jag tror att ägarna ser det absolut inte så. Nej. Men för dem spelar ju för klubbarna liksom. De spelar för färgen på tröjorna kanske. Men i grund och botten så spelar man för fansen. Det är fansens sport. Och det är få sporter där det är den här. Där man faktiskt, eller få folkrörelser där man gör så mycket för, ja, men för dem som är med fans liksom. Och det, så det är väldigt mäktigt att visa vad man faktiskt, alltså vad det är. Manchester United spelar för Manchester United fansen. De spelar liksom, de som äger klubben, de som spelar i klubben, de lånar liksom färgerna och tröjorna av fansen. De är ju där för att spela för fansen. Så otroligt mäktigt. Och sen är det såklart mycket som gick fel med det. Men i grund och botten är det ju en otroligt bra protest, tycker jag.
Ja, alltså onekligen, för jag känner som du också, det finns liksom, det finns ju ett perspektiv man kan ta på detta, att det är too little too late och att det här är liksom kraftfulla protester som borde ha kommit långt tidigare från flera av de här stora klubbarna som har, alltså man har ju sett hur de liksom kidnappats av ägare med allt annat än det rent sportsliga i sitt främsta intresse. Liksom hur att är det liksom för sent nu, har ni liksom har United fansen liksom låtit de titlar som ändå kom under Glazers liksom överskugga att man kanske skulle tagit den här kampen tidigare, eller i Liverpool eller i City tas ju kampen väldigt väldigt lite i jämförelse med de här andra, men det som ska sägas här, förlåt Kevin.
Jag tror att många ser på det här, den här protesten, med lite fel ögon. Att man liksom inte riktigt har svårt att förstå varför den kommer. Att den kommer just nu, det är ju ett led av Super League såklart. Och de sportsliga delarna i det. Men det är ju för att hela den här kommersialiseringen av de här fansens rätt att vara fans har ju nådde väl sitt klimax lite grann i och med Super League. Och verkligen beviset på att de här ägarna, de är helt ointresserade egentligen av fansens önskan. Och de vill de gå in och visa att det är faktiskt vi som bestämmer. Det är vi som äger, vi äger den här klubben. Ni kanske äger den, men det är vi som, det är vår klubb. Det är inte,
ja, precis. Det är ju som du säger en extremt viktig kamp att ta. För att om man inte tar den nu, så jag känner också att det är ett litet sliding doors ögonblick med Super League. Och jag tror att det var det som gjorde att så många upprördes också, att liksom, någonstans har det ju varit så här, ja men det har funnits en förskjutning och det har skapats en spricka i liksom, vad ska man säga, relationen mellan fans och klubbar och de rikaste och de fattigaste, och det har liksom skapat ett segment med superklubbar, och Champions League har väl i mångt och mycket blivit en superliga i någon form, det går att argumentera för alla de här sakerna, men den nya superligan blev ju liksom det yttersta steget där man verkligen alltså man tog ett kliv bort från vad i alla fall fotbollen har varit. Alltså, för trots lönebudgetar och allting så har ju allting avgjorts och varit lika förutsättningar på den här gräsplanen så att säga.
Ja, men jag tror att det är många, många som ser på det här utifrån, och även många, många Uniteds fans som har svårt att förstå liksom, varför händer den här protesten? Vad är liksom, United har ju vunnit jättemånga titlar. De har ju ett av de dyraste lagen i världen, en av världens största lönebudgetar. Vad är det att gnälla över liksom? Det handlar ju i grund och botten, handlar det ju inte om att de som är drivande i de här protesterna vill se att fler ska, att United ska köpa dyrare spelare, ge högre löner. Det handlar inte om, det är inte grunden i protesterna. Man vill ju inte att Glazers ska alltså pumpa in pengar så att man ska kunna köpa mer spelare, utan de äter ju upp mycket pengar, och det är ju väldigt stora räntekostnader för United och så vidare, Och det är United-fansen, de här som är drivande supportergrupperna. Det handlar inte om att de pengarna ska gå till att köpa ännu dyrare spelare. Ja, nu ska vi ha Neymar och Mbappé också, för det är det vi skulle kunna med tanke på hur mycket pengar United tjänar. Det handlar ju om närheten till klubben, att betala tillbaka till samhället. Framförallt lägre, och de skulle kunna ha mycket lägre biljettpriser till exempel. Alltså det handlar ju om, det är ju det som är problemet, att ja, de som är drivande i supportergrupperna. Sen är det klart att jättemånga av dem där som stod och protesterade, de vill säkert att de protesterar förmodligen för att, ja men om inte Glacier hade tagit så mycket pengar av oss så hade vi kanske köpt dyrare spelare. Men det är ju liksom inte det som är supporterklubbarnas grundproblem. Grundproblemet är ju att United flyttas längre bort från samhället, från dem, från fansen där, till någonting annat, och att man kommer längre bort när biljettpriserna blir högre, man lyssnar inte på fansen, man tar inte tillbaka till samhället på det sättet man skulle kunna göra. Och det är ju en fråga jag tror man behöver lyfta mycket, för många av de här United-fansen som protesterar på typ Twitter, som kanske inte har den där kopplingen till klubben på det sättet som många som har varit United-fans i 40-50 år eller uppvuxna där. De ser ju problemen med Glazers som att jo, men vi får inte tillräckligt mycket pengar så vi kan köpa dyrare spelare. Men det är inte problemet. Problemet är att man tar inte sin samhälleliga liksom. Man gör inte inte rätt för sig sett till vad samhället har erbjudit United.
Nej, exakt. Och det är intressant nu, för att det har ju varit, som du sagt tidigare, liksom, egentligen, det har ju funnits United-protester mot Glazers sedan övertagandet för 15 år sedan i olika former. Det fanns ju protester direkt när de köpte. Det var ju med de gulgröna halsdukarna 2010. Det var en walkout mot Wolverhampton typ 2018-19 någonting. Men allt det har ju varit tandlöst, och det är ju intressant, för att om man jämför med till exempel Liverpools protester, också framkallade ju ganska snabbt ett svar från FSG och John Henry liksom, som lite skamset fick stå där med mössan i hand och be om ursäkt. Men Glazers, som någonstans ändå är de absoluta värsta bad guysen på något sätt, har ju blivit det i den här Super League-soppan, säger ju inte ett skit. Och det är intressant, vi kan klippa in det, Kim. Sky Sports var på plats i Palm Beach i Florida och jagar Avram Glazer. Har ni inte sett klippet, gör det. Avram Glazer har, det krävs att du är rik för att sporta en sån frisyr, rik eller total trailer trash. För er som sett att Futurama, han ser ut som Ogden Farnsworth. Han vägrar svara på reporterns fråga. Det låter så här.
Do you have anything to say to Manchester United fans, Mr. Glazer? Is it time to sell the club, Mr. Glazer? Nothing to say at all. Are the fans just customers to you? Is the customer always right, Mr. Glazer? Nothing to say at all to the fans of Manchester United, Mr. Glazer. This is an opportunity for you. An apology, perhaps. Are the fans just customers to you, Mr. Glazer?
Ja, det är ju spännande det här, för att frågan är hur länge Glazers kan sitta stilla bi och bara liksom vänta ut den här stormen. För att om United-fansen är true till det de har sagt, Pontus, så var ju Liverpool-matchen bara den första av många. Onsdag, exakt om en vecka när vi spelar in, så möter United Leicester på hemmaplan, och då ska det vara nya protester, eller hur?
Ja, och dessutom så har ju supportergrupperingarna nu gått ut och tagit kontakt med sponsorer och liksom kräver önskemål om att sluta sponsra Manchester United, sluta betala in pengar till klubben, och liksom försöker gör allt de kan för att få bort Glazers. Och det är, jag hoppas verkligen att de orkar hålla i, för Glazers kommer orka hålla i. Alltså, en match, två matcher, det tror jag inte kommer spela så stor roll. Men om de orkar hålla i, orkar protestera, så kommer ju det ske en förändring. För det är helt omöjligt
tror vi på det på allvar? För det är ju liksom den stora frågan. Jag tänker exakt samma sak, att det är egentligen nu det hårda arbetet börjar. United har hittat ett sätt att kommunicera. på samma sätt som man ska prata med bönder på bönders vis, så måste man ju prata med Glazers på Glazers vis. Och vad är deras intresse? Det är det ekonomiska. Inställa matcher, indragna sponsorpengar. Det är ju enda sättet att komma åt dem. Men jag är också rädd att om inte orken finns där, liksom, om man inte står där utanför och kanske inte får hjälp av liksom andra klubbar också och deras supportrar, då kan det bli sjukt jobbigt alltså.
Ja, ja verkligen. Det kommer krävas någon form av alltså kraftansamling från andra fans också. Och ja, nej, men jag tror ändå att det här kommer gå till viss del i alla fall. Jag vet inte hur långt det kommer gå. Till slut så kommer ju spelarna gå ut på sociala medier och säga snälla låt oss spela matcher. Ja. De kommer ju ta till andra metoder, de har flyttat matcher till andra arenor kanske för att det ska gå och spela. Så det kommer ju liksom, och till slut så kommer man få tufft att hålla ut. Men United har ju deras allra innersta kärna av sin fanbase har verkligen den mobiliserande kraften som jag tror kan hålla i ganska länge.
Ja, det är jävligt spännande. Alltså när den här säsongen summeras så kan det ju bli på något sätt en helt liksom den mest monumentala ändringen vi sett i engelsk fotboll sen kanske alltså högsta divisionen blev Premier League. För om fansen inser vilken makt de sitter på, som du säger, att i grund är ju den här sporten fansens och klubbarna och spelarna existerar för fansen att nyttja och vara en del av liksom. Om man tappar det, eller om de inte orkar, eller vad ska man säga, klubbägarna vinner, så är det ju en ganska dyster fotbollsframtid vi har framför oss, känner jag.
Verkligen. Det är ju nu upp till bevis egentligen att för fansen att ta tillbaka fotbollen i Premier League. Där man har glidit allt längre från klubbarna. Klubbarna ser större värde i supportrar från med andra delar av världen där man inte kan gå på matcherna till exempel. Eller där de kan åka som turister liksom, och gå i klubbkoppen. De tjänar mycket mer pengar på det än att ha supportrar som går på varje match, har säsongskort. Mm. De köper sin tröja en gång om året. De besöker inte klubbkoppen varje gång de är på plats.
Nej, liksom. Precis.
Men det är ju, det finns ju, någonstans så känns det ju som att det, för att det ska gå hela vägen så kommer det nästan krävas att man får in en 51% regel i Premier League för att fansen ska kunna, för skulle United då få bort Glazers och få till något form av supporterägande, eller vad man ska säga, hur det nu artar sig. Jag tror inte att United-supporterna skulle vara nöjda med att okej, vi får bort Glazers. Okej, men kan Citys ägarens brorsa komma in som ägare? Det skulle liksom... Den ändringen skulle inte vara en positiv ändring.
Nej. Och det skulle vara ju helt tandlöst. Liksom. Ja, precis som du säger. Det krävs en helt annan... Vad ska man säga? Och vi ska kalla det också lagstiftning kring vem som får äga klubbar i Premier League. Alltså, för att... Liksom, om man ska säga det så, FSG och Glazers och de här, alltså deras brott är ju att de är giriga fotbollsanalfabeter. De vill bara tjäna pengar. Och det är ju liksom rövigt, men i längden har du ett mycket större problem med liksom framförallt Abu Dhabi-gruppen, men även kanske Roman Abramovich och sådär. Alltså när det kommer från platser med Där klubban används i så här sportswashing-sammanhang. Jag är förvånad att vi inte har haft någon större kinesisk investerare liksom ett storlag i Premier League.
Ja, men sen ska vi, alltså, nog för att så här, Glazers och FSG och Kroenke och alla de här ägarna har, de är ju, det är inte det fansen vill. Men det har ju varit, de kan ekonomi, de kan pengar. De har ju hjälpt till att sprida de här varumärkena så att de tjänar så mycket pengar. Skulle liksom United nu gå in i ett läge där fansen tar över, men det är bara United som gör det, då kommer ju klyftan mot City bli ännu större. Kommer klyftan mot Chelsea bli ännu större. Liksom.
Exakt,
så det krävs ju att alla klubbar är med på den här, en sån här skiftning. Det blir nog jättesvårt att få igenom, tror jag. Eftersom de här ägarna idag, det är ju miljardinvesteringar.
Ja, givetvis. Alltså det är ju en enorm industri. Så att de vill ju skydda sina affärer, såklart.
Ja, såklart. Men det är ju en väldigt spännande utveckling. Och jag hoppas verkligen att United fansen orkar hålla i. Och jag är väldigt imponerad av att de har tagit det så här långt. Och finns ingenting jag heller skulle vilja än att Liverpool skulle bli medlemsakt. Nu tycker jag att FSG har en, med Superligan, om vi bortser från den, så tycker jag ändå att de har varit en väldigt bra ägare under de här åren, och med kontakten med staden och tillsättandet av VD:ar som har varit väldigt nära i kontakt med supportergrupper och så vidare. Men i längden så är det ju inte, vi spelar ju inte för John Henry, vi spelar ju för de som står på det kopp liksom.
Och... ja, men såklart, såklart. Alltså, för det går ju verkligen att argumentera för att Abu Dhabi-gruppen har ju varit fantastiska på att sköta fotbollsklubben Manchester City. Infrastrukturen jag har ju gjort liksom till liksom en av världens bästa, och de har ju ganska bra, alltså, vad ska man säga, kommunikation med fans och allting. Det är bara det att de är bedrövliga människor. Eller bara det, men du fattar.
Jag fattar.
Ja, nej, alltså det är en jävla lång kamp, och det är svårt att säga att man skulle nå fram till någon slags medlemsägt i ett första läge. Men det är ju kanske ett viktigt första steg i ett återtagande av den engelska fotbollen. Och det är lite, det känns lite som att det är bra att det fortsätt tänd eld på saker, United fans, för askan är den bästa jorden här på något sätt, tror jag. På den andra änden av protestskala och framgångsskala och allting, så har vi ju den ljusblå representanten från staden som spelade, när vi spelar in, sin andra Champions League-match igår mot PSG. Redan på förhand hade ju City ett gyllene utgångsläge med 2 bortamål från Parc des Princes. Men det var ju verkligen att stjärnorna stod på rad ur ett City-perspektiv när Riyad Mahrez 10 minuter in slog in 1-0-målet, och det blev bara tydligare och tydligare att Fernandinho kan göra hur mycket tacklingar som helst utan att få gult kort. Det var liksom en sån dag. City tog sig till sin första Champions League-final. Första europeiska finalen sen typ, om det är 1970, Cupvinnarcupen, tror jag. Och det är konstigt, för att jag är glad, såklart. Jag sitter och kollar biljettläget som ser svårt ut. De stora leverantörerna verkar inte leverera, det är jävligt oklart, man ska nog inte hugga på erbjudanden som ser för bra ut, och de biljetter jag kan hitta kostar som billigast 50 000. Och det... jag vet inte om jag sitter på de pengarna just nu. Vi får se var det landar. Saken är att det på samma liksom, samtidigt som jag kände liksom en så jävla glädje över att liksom vi fixade det, vi har tagit oss dit, barriären är bruten, allt det där, så är det ju också, det finns saker som gör mig sorgsen kring det. Alltså, det är ju ytterligare en säsong utan publik, där ingen får liksom vara på plats och liksom ta del av framgången, vilket gör att det känns futtigt på något sätt i det avseendet också. Det är liksom ingen där och fira med dem. Alltså, det kunde lika gärna varit FIFA 21 de tog sig till Champions League-final på. För att det känns inte helt verkligt. Liksom, när spelarna firar igår i serie, att de är glada, men jag vet inte. Om Maguero gör det 3-2-målet mot QPR och publiken inte vrålar, vad är det då? Förstår du hur jag menar?
Jag fattar. Ja, absolut. Det är ju en... det är kanske, jag vet inte, om det är kanske därför man inte är, eller jag inte är så, det kanske också har att göra med att vi vann titeln förra året, men att det inte är den, nu stundom är det ju en avgrundsdjup bitterhet och besvikelse såklart, men att man inte går runt en vanlig säsong med fans på läktarna där man fick se fansens burop och sorgsna miner och sådär, då hade det varit en mycket tuffare säsong att vara så jävla usla på. Och det gäller ju det är åt båda hållen att det är svårare, det är också svårare att glädjas i medgång när det inte finns 50 000 andra som man ser får fira. Det är en så stor del av glädjen och fotbollen att det blir liksom, jag har börjat känna liksom så här nu match efter match med tomma läktare att ja men det kanske mer är en ja när det är mål eller när domaren visar att det inte är en varcheck typ. Men medan det tidigare var knee slides på trägolvet hemma liksom.
Ja men exakt, och jag tycker det accentueras extremt mycket när fotbollen betyder som mest på något sätt. För att man är ju en anpassningsbar som människa och fotbollssupporter. Och någonstans så är man liksom så här, man vill inte ha det, man är militant emot det. Men man har någonstans liksom så här stilla, uppgivet, bara insett att var är en del av det. Vi får bara köpa det liksom, man kan försöka sortera bort det så mycket man kan i hjärnan. När det är en slag mot, förlåt, men typ så här Crystal Palace eller ja, något sånt lag, Wolverhampton, så är man så här, ja men det gör inte så mycket med de tomma läktarna längre. Man kan ta det, man kan titta på fotbollen och bara liksom ha vant sig vid att det är så här vi tittar på fotboll nu. Men så kommer liksom en sån här match liksom, och jag känner redan innan när liksom kameran liksom panorerar över alla de här sammanbitna, laddade ansiktena, för de är det ju, de går ju också in i liksom sin bubbla och sin prestation och man ser att de är där, men jag känner ju inte att jag är där, för var är liksom kulissen med 50 000 fans som skriker Blue Moon eller som är helt fullständigt tokiga när Mahrez gör sitt andra mål, eller alltså, var är alla de som ger two crooked fingers till Angel Di Maria när han stämplar Fernandinho? Eller, alltså, den här, alltså, jag kan liksom nästan känna trycket framför mig när Verratti gör allt för att ta sitt andra gula. Liksom, hur det bara fullständigt kokar på läktarna. Och istället så är det bara att jag hör liksom Alexander Sinchenko skrika, hej, ref, hej! Och det, jag känner att när fotbollen betyder som mest så är också frånvaron av fansen som absolut mest påtaglig. Och det, växer en trans där det här nya normala ska vara någonting vi accepterar. För att, alltså, jag känner ju att, och det är liksom en del av det, att jag känner att ja men vi säkrar det. Och det är ju det som borde vara knee slides, det som borde vara poppad champagne, det som borde vara hela natten av firande, blir mer av ett ja, sådär ja. Härligt, Istanbul. Vi ses där, kanske. Eller? Kommer det vara publik? Kommer man få komma in? Man vet inte. Kommer det vara lönt? Alltså, och till slut så utbyts glädjen i någon slags underlig tomhet över att fotbollen är så jävla torftig utan inramningen. Alltså jag vet att det här inte är någon slags unik spaning, men det slår en som en jävla slägga de här stunderna alltså. Sen en annan grej också är att nu når de Champions League-finalen och det borde vara liksom, det här är liksom Abu Dhabi-gängets uttalade mål, det är liksom det är vägs ände på något sätt. Inte för att jag tror att de kommer lämna för att det finns för mycket pengar och allting, men detta är liksom, när de klev in 2008 så var det liksom detta de hade i tanken. Och jag som följt och varit med och älskat det här laget och allting borde också bara känna glädje, men så blir jag också så här, fan, ni tror väl inte att jag har glömt hela den här Superliga-grejen, va? Jag tror inte att jag har glömt vad ni har försökt göra, och det tycker jag också tar bort en del av glädjen att så här, det var bara för någon vecka sedan ni ville kliva ur allt det här för att skydda era affärer, och nu ska man liksom okritiskt hylla det här gänget. Jag vet inte, jag har jättesvårt att veta hur jag ska känna. Vad tänker du kring allt det jag har svamlat om?
Ja, nej, men jag fattar hela den här supporterbiten, och sen det är så jäkla svårt att som supporter att när man framförallt i de här situationerna när man är, när man ska vara som gladast, eller när man är som gladast i de stora ögonblicken vid triumfen liksom, där att det är svårt, det är så svårt att det logiska och det rimliga vore, nu fotbollen är inte logisk eller rimlig, så det är ingen idé att prata om det egentligen, men det rimliga vore ju ändå att så här, känna någon form av, alltså någon form av skam över det här, ja men de här miljardärerna från Abu Dhabi köpte oss 2008 med målet att vinna Champions League. De la 2 miljarder om året på att köpa de bästa spelarna i världen, tog in den bästa tränaren i världen, gjorde allt för att, har gjort allt för att fuska så långt de kan, tagit in så många advokater att det inte går att straffa dem. De ville kliva ur Champions League och så här, ja men nu jävlar, nu får nu äntligen den här sagan är nu är den äntligen sann.
Ja, det är ju en väldigt dålig Cinderella story. Alltså, jag tyckte du hade en jättepoäng när du twittrade här veckan, eller här dagen var det väl, med Citys liksom reservlag som slår Crystal Palace.
Ja.
Att det är groteskt egentligen sett till övergångssummor och allting liksom.
Ja, så är det ju, men det är ju klart, det är ingenting man, det skulle man göra, det kan man ju aldrig reflektera kring när man får känna sig egen sötma, för i grund och botten så är inte klubben ägarnas spel, det är inte spelarnas heller, det är inte tränarens, klubben är ju fansens, och när man når de sportsliga framgångarna, då är det liksom all den tid och energi man har lagt på den klubben, då är det ju, det är då det är värt det. Det, är så här, det skulle vara så konstigt att reagera med någon form, men på något annat sätt. Men det blir ju, det är ju någonting som bör pratas om i alla fall. Att det finns ju stora problem med att City går och vinner Champions League. Eller går till semifinal i alla fall, till att börja med. Det finns
ja,
ju
alltså jag är ganska övertygad om att Chelsea tar sig dit och slår City. Så att det kan vi ta
i en annan. Tänk att en ung rysk kille kan kliva in 2004, 2005.
Ja. Ja, men det är ju, alltså jag vet ju att när finalen är här så att säga och den ska spelas, då kommer det inte finnas de här kritiska tankarna eller konstiga. Alltså då kommer jag vara så investerad i det och kunna känna lycka. Det är mer att man tänker kring det runt om och nu försöker jag hitta, alltså i mitt så här, vad ska man säga, den lite tomhet jag känner, så är det ju att hitta grejer som så här, Phil Foden kan jag liksom älska helt oproblematiskt. Jag kan verkligen det. Men trots det kan jag frisyren. Också göra.
Sjukt.
Vad sa du?
Trots frisyren.
Sjukt. Ja, kanske tack vare. Vem vet.
Ja.
Jag kan känna att det finns liksom en liten saga i Alexander Zinchenko ändå, att trots att det har lagts 2 miljarder på ytterbackar på 3 år, så är det en omskolad offensiv mittfältare som är vår bästa spelare. Och såklart att Aguero, som köptes för stora pengar men inte hutlösa pengar, och innan det blev liksom galet varje sommar, klubbens största målskytt och kanske i alla fall i mina ögon den största genom, alltså i modern tid, får liksom avsluta med CL-finalen. Det är sådana saker jag tar fasta vid nu. Och sen när finalen kommer, så kommer jag bara helt liksom inne i det. Och sen efter förlusten mot Chelsea, så kommer jag känna att fan, det var, hade varit så gött om vi hade vunnit. Och då tror jag det kritiska hade varit borta. Men det, jag blev nästan chockad själv över min ambivalens. Alltså att jag kände så dubbelt direkt efter att det var klart på något sätt.
Ja, för din skull hoppas jag att det får vara lite fans på finalen i alla fall. Och det vore kul för fotbollen att folk faktiskt får uppleva att Cityfans, för Cityfansen är ju,
ja.
De är inte, de torterar inte oliktänkande eller homosexuella, utan det Nej. Är fans som har älskat den här klubben hela sina liv, och de förtjänar att få se laget spela en final. Så det vore, ja, vore det. Väldigt.
Så är det. Sen så tror jag att det var ett par rötägg som så Paul Dickov avgöra mot Gillingham där 1999. Det är säkert någon som har misshandlat någon på puben för att han sa
det. Ska gudarna veta.
Men jag håller med. Och de undrar jag det som fan. Alltså framförallt dem. Jag hoppas ju själv såklart kunna liksom lösa en biljett. Men jag skulle nästan säga att det är ju de som var där liksom, när Paul Dickov räddade oss mot Gillingham, är ju de som ska ha dem. främst.
Jag funderade en grej när jag kollade på matchen liksom här. Alltså, det blir lite löjeväckande när man ser vilka spelare det är och vad de har kostat och så vidare. Men när man bara funderar lite grann på hur otroligt stor Pep Guardiola faktiskt är. Även om liksom, det är klart att det är ju världsspelare på varje position, men så här, John Stones, liksom Kyle Walker, Zinchenko, det är även om det på något sätt är någon form av Galactico, det är ju inte ett Galactico det här.
Nej precis, alltså, och jag håller med dig, det är ju intressant så till vidare. Alltså, De Bruyne var ju assist liksom rekordhållare i Bundesliga när han värvades in. Det var ju inte av Pep ska sägas, men ändå. Bernardo Silva var ju liksom en central del, men inte det mest upplyfta i det här Monacos succélaget. Det går verkligen att peka på, alltså Ilkay Gundogan var liksom en bra spelare, men inte den mest omsnackade i Dortmund när de hade sin prime. Det är ju, och backlinjen är ju verkligen, alltså Kyle Walker, Mr. Misstag, Ruben Dias, en 23-åring oprövad på den här nivån, John Stones uträknad och knappt aktuell för typ Aston Villa, och Zinchenko som sagt en offensiv mittfältare omskolad till vänsterback. Där håller jag med dig om att det går verkligen trots löneposter, trots övergångssummor att peka på Peps otroliga storhet som tränare, att få allt det här att gå ihop utan typ en Mbappé. Eller nej.
Ja, precis. Och det är ju liksom hans otroliga storhet. Nu har han liksom 22 spelare som alla är liksom typ lika bra. Och så här kan verkligen rotera och bygga ihop det laget som funkar bäst för stunden och så vidare. Men det är, jag tycker att det finns, det är jävligt imponerande. Det är klart att det är. Men han är, av alla värvningar City någonsin har gjort så är Pep Guardiola by far den absolut viktigaste. Och han har också, jag tycker också att han har utvecklats jättemycket under, i City liksom. Att han, alltså hela sättet hans kontringsspel har utvecklats på är så jävla mäktigt på något sätt. Bara 1-0 målet när det är ju uppenbart att allting är uträknat. Inte Mahrez delen såklart, men bollen till Zinchenko och inspelet till Kevin De Bruyne. Det har ju Pep Guardiola sagt. Det är ju framtränat. Den ytan som Kevin De Bruyne får, den är han medveten om att han kommer få. Zinchenko vet att Kevin De Bruyne kommer att ha den ytan. Och sen är ju fyller Mahrez på. Och det är också en stor del av sitt framgång att de fyller på med spelare i straffområdet. Att de här förlupna bollarna hamnar ofta hos en City-spelare. Det är ingen slump. Och det är inte så att det här första gången han visar prov på att vara så skicklig i omställningsspelet. Men det har verkligen utvecklats under tiden i City, tycker jag. Pep Guardiola är, det går ju verkligen att argumentera för att det är den bästa fotbollstränaren någonsin.
Sir Alex är ju inte ett, det är svårt att bortse från liksom.
Ja, nej, men Sir Alex är ju den bästa. Absolut. Men Pep Guardiola är väl, ja, men två bakom. Ja.
Det går verkligen att göra det caset. Det tycker jag med. Det tycker jag med. Vi stänger City-diskussionen där, för jag tror inte det finns så mycket mer att säga. Vi återkommer när vi vet att det blir Chelsea de möter, och så kan vi berätta om varför Chelsea kommer att vinna. Men nu, detta.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain.
Svep Nyhetssvep.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
What do you remember about Saturday, 5th of May, 2018?
Ambulance service.
My dad is a collapse.
The greatest British manager ever.
What's his name, please?
Alexander Ferguson.
I was crying, you know, because I don't remember a thing.
He just put his head in his hands and went, oh, I hope there's nothing on my memory.
The champions of England.
There better be nothing on my memory.
Ja, där fick vi höra ett utdrag av en dokumentär på tidigare nämnda Sir Alex Ferguson som kommer här i slutet på maj. En kollega till oss, Mattias Tengblad, skrev att det var gåshud. Vad kände du, Pontus, när du såg trailern?
Först gick jag och spydde. Sen tände jag eld på min telefon för att jag inte klarade av att se sånt där.
Just det, just det.
Usch.
Det känns som att det är något framtaget av liksom att det är bara så här att bara det att Ole Gunnar Solskjaer har suttit på Uniteds träningsanläggning och berättat historier om Class of 92 och liksom gjort att den här dokumentären bara uppstod och tomma intet, för att det finns tydligen ett sånt behov hos United-supportrar att prata om det förgångna. Är Sir Alex Ferguson Uniteds VM 94 någonting vi kanske borde sluta prata om, men alla bara fortsätter prata om?
Nej, det är det väl inte. Det är väl inte.
Men vi kunde väl fortsätta med den här paraden vi hade.
Jag vet, men jag kände att nu får det vara nog. Jag kan inte, folk kommer tro att jag är dum i huvudet. Nej, men det var ju super, det är ju mäktigt alltså. Ja, ibland så känner man ju det med Liverpools 77-85 liksom. De storhetsåren. Nej, men jag känner det ibland att jag skulle vilja att det var bättre kvalitet på videorna då typ. Ja. Att man skulle kunna få se lite bättre dokumentärer om det där och liksom kunna göttas i det ännu mer. Göttas i det förgångna, va? Det är det vi lever för. Men det var, ja, gåshud är väl att ta i för min del, men det är klart att man känner ju en enorm...
Men det ska bli jävligt intressant att se. Man har ju inte sett Sir Alex särskilt mycket eller hört honom särskilt mycket sen stroken och kollapsen för något år sedan. Så bara det ska bli jävligt intressant att se. Jag tror den kommer... Det var i samband med CL-finalen och den släppte 29 maj eller någonting. Är det 29 maj som är Nile City-referensen också?
4 april.
29 maj!
Eller 29 maj.
Ja! Walk on the wild side, den kan de. Mamma, pappa.
Hanekan for Miami.
Pepele.
Pishakaway pasta.
Pussy.
Plank his abas all the way. Shaved his legs and then
it was a she.
She said,
hey,
baby. Take a walk of the wasa. She said,
hey, honey.
Take a walk of the wasa. And then call it God's cause.
Koreanska adoptive päron. Take a walk on the wild side. Ja, ni kan det. Det är mitt VM 94. Nu! Det har varit en social media blackout. Många konton har hållit stängt, eller man ska säga, på Instagram och Twitter för att som en aktion mot en rasism som många svarta får utstå. Men det verkar ha gjort ganska föga. Rabbi Matondo, Schalke Walesen, som just nu utlånat till Stoke, visar direkt hur han blivit påhoppad när han öppnade upp Instagram-kontot igen. Och Pontus, är du förvånad över detta, eller vad förväntar du dig av blackouten?
Nej, men vi har väl diskuterat det en del förut. Jag är ju av åsikten att, alltså, det är ju jättebra att man belyser det, såklart, men jag tror inte att det kommer hjälpa överhuvudtaget, utan det är ju plattformarna som måste ta tag i problemet. För det är så länge möjligheten finns, alltså de kommer inte kunna stänga ner sina sociala mediekonton för alltid, de här klubbarna och spelarna. Och så länge möjligheten finns att hata och hota, så kommer det att fortgå. Jag tror att det behöver finnas andra typer av krafter för att bli av med den typen av påhopp. Jag har svårt att se liksom att några dagar, alltså att de lyfter det bra. Jättebra. Ett problem vi bör prata mer om, alltid. Det är aldrig okej att gå till personangrepp eller hata människor överlag. Det är jättebra att de tar det ansvaret, men jag tror verkligen att det krävs mer av plattformarna och av makthavare för att det ska bli av med problemet. För så länge möjligheten finns att skriva till Rabbi Matondo att han, jag minns inte vad det var, men de skickade, det var väl apemojis,
ja,
och sånt där.
Ja, och mycket en ordet.
Ja, och det, så länge den möjligheten finns, så kommer tyvärr människor att ta den möjligheten för att de känner väldigt behov av att uttrycka sånt av någon anledning. Och då krävs det nog att plattformarna tar större ansvar.
Ja, jag tror det med. Jag har nästan liksom tagit en... nu är det ju lätt för mig att vara sån eftersom jag inte utsätts för det. Men jag har nästan blivit så här nihilistisk. Alltså när det kommer en nyhetsuppdatering om att nu är United-spelare utsatt för rasism efter match, så tänker man såhär, ja, det är för 38:e gången den här säsongen, eller? Alltså, man blir så avtrubbad på ett farligt sätt, för att det är ju just när de utsätts nu igen som man kanske ska liksom också få ännu mer, vad ska man säga, energi att vilja ändra på det, att inse hur sjukt det är. Så att det kanske är viktigt att inte känna att det just tillhör det normala, att inte acceptera det. Sen exakt hur och vem, men jag tror som du också, plattformarna måste ha ett mycket större ansvar. Till det sista och kanske viktigaste i dagens avsnitt är ju givetvis att den hyllade Talksport-punditen och designkronikören Jose Mourinho out of the blue tar över Roma nästa säsong. Rom byggdes inte på en dag, men det kan väl raseras på ett år om vi ser på Jose Mourinhos senaste, vad ska man säga, förehavanden. Hur reagerar du på nyheten, Pontus?
Ja, med lite förvåning. Och ja, jag gillar ju Roma.
Varför det? Eller vad jag har alltså...
Nej, men det har alltid, ja, när jag var liten så var det liksom var mitt andra lag när jag var liten.
Okay.
Älskade Battistuta och så. Brukar alltid spela med Roma på FN. Och så vidare. Men så jag har väl alltid haft någon liten del av mitt om all min kärlek som har gått lite åt Roma. Nu bryr jag mig inte så mycket om Sverige, men jag tycker att det är tråkigt och jag blev lite chockad över Roma fansens otroliga glädje över det här beskedet.
Ja, men jag såg någon, på riktigt kommer jag inte ihåg vem det var, om det var Cevuc som vi har nämnt tidigare. Att, så han säger att Mourinho är liksom den största som värvats in till Roma i klubbens historia. Alltså den absolut största världsstjärnan som har plockats in. Och det kan ju faktiskt stämma när man tänker efter.
Ja, så Mourinho är ju liksom världsstjärna. Men,
alltså andra har ju blivit så, alltså Totti och De Rossi som är så här jättestora namn, men de är ju liksom Roma-fostrade. Och jag tror Battistuta värvades väl in, men var liksom inte så stor då. Liksom att Mourinho i ren liksom, vad ska man säga, star power är faktiskt störst i klubbens historia, eller största värvningen i klubbens historia.
Capello.
Ja, visst. Men alltså Mourinho, alltså eventuellt i Italien, men i internationellt perspektiv måste Mourinho vara större.
Ja, kanske. Men det är väl, ja, det lilla brasklappen att man kan vara en världsstjärna, men det behöver inte betyda att man är en av världens bästa.
Nej. Det är ju, ökänd är ju inte nödvändigtvis bra.
Nej, exakt. Det är klart han är en världsstjärna, men det är väl lite som att värva en Ronaldo, den riktiga Ronaldo, efter han var i Real Madrid kanske.
Ja, visst, eller Eden Hazard efter Chelsea nu.
Ja, ja, men alltså det är så här, ja, men som, ja, exakt, men som världsstjärna betraktad så är han, kan säkert han kan väl göra ett jobb till viss del säkert, men det är väl lite som när Ronaldinho gick till Milan också.
Ja. Jag håller med. Men hur tror vi att det kommer gå? Jag var ganska säker på att Mourinho skulle ta en liten paus här nu efter att han blev så bränd som han blev i Spurs. Men Roma har ju haft en lite, visst, semifinal nu i Europa League, men annars en ganska dålig säsong i Serie A. Ett lite ålderstiget lag kan jag tycka på sina håll när jag tittar. Jag ska ju säga att jag har ganska dålig koll på just Serie A, så att man kanske inte ska ta mig för, men Roma 7 är just nu precis framför Sassuolo i poäng.
Ja, nej, de har väl haft jättemycket problem med försvaret den här säsongen, och då tänker man, okej, vem är bäst i världen på försvar? Och så inser man att Sean Dyche är tagen av Burnley, så då går man för Mourinho helt enkelt.
Ja, det som är intressant, vi kanske ska avsluta med det, för nu har vi ändå pladdrat här i 50 minuter, är ju att, alltså det är verkligen så här, Mourinhos Och hans sätt liksom i fotbollsvärlden har gjort att var han än liksom tar vägen nu så är det lite minerad mark. Men jag undrar om det inte är som mest minerad i Rom ändå, där han har Henrik Mkhitaryan som när han dumpades av United anklagade, Mourinho ska ha anklagat honom för att det var Mkhitaryans fel, att han fick dålig press. Chris Smalling som han sa bröt mot Uniteds DNA när han vägrade spela mot Swansea. Och så har vi ju Pedro Rodriguez som efter att Mourinho lämnade Chelsea andra gången sa "We were very low in the league, the spirits were very low, the trust was very low. Everything was going wrong. It made it very difficult to be fit, to be in a good position. It was just the whole thing. It wasn't right." Undrar hur de killarna tar emot Mourinho på första mötet. Det ska bli jävligt spännande. Det finns faktiskt en anledning att för första gången sedan typ tidigt 00-tal följa Serie A nästa säsong. Det kan till och med bli Kick and Rush tillstå.
Ja, kanske. Jag tror inte att jag kommer göra det. Men
Trots din kärlek till Roma.
Ja, jo, men det är ungefär så mycket kärlek jag har. jag följer ju via Twitter som alla andra fotboll. Det blir väl... jag vet inte. I Italien kanske man har en annan bild av Mourinho. Man kanske har missat de här åren i Spurs och United. Så finns det ju... Det fanns väl vissa positiva saker med United. De tog ändå en Europa League-titel, kom tvåa, vann ligacupen. Det kanske den bilden man har av Mourinho. Inte den här dalande...
Senast han var i Italien så vann han ju trippen också. Så att,
exakt. Det var 10 år sedan.
Vi önskar Mourinho all lycka. Vi önskar Roma-fansen all lycka. Min gissning är att de kommer behöva det innan innan Rom står i lager. För det är så vi vet att Mourinho jobbar nu för tiden. Det här har varit Kick and Rush. Tack som fan för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Kanske med lite CL-final inför eller något. Det kanske vi väntar med. Vi vet inte. Vi får se. Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.